Du lyssnar på Det är min tur nu av Anne B. Ragde i översättning av Margareta Järnebrand. Uppläsare Maria Lyckov. När musiken började lyfte Margido på huvudet och lät blicken glida ut genom kontorsfönstret. Melodin och texten var så vackra. Han blev helt överrumplad. En lång stund, medan han korrekturläste ett begravningsprogram och trippelkollade datum, hade han bara lyssnat med ett halvt öra till några unga män som satt i en radiostudio och pratade i munnen på varandra om hur de hade jobbat med sin första skiva. Utanför kyrkolokalen eller ceremonirummet utgjorde musiken ingen stor del av hans liv. Han hade inte ens någon musikanläggning hemma. Men radion stod ofta på lågt när han satt ensam så här i sitt rum på kontoret. Han älskade vackra psalmer och blev nästan alltid berörd av den musik de anhöriga valde till ceremonin. Om saknad och sorg och om hur livet hade varit fram till den stund då döden kom. Nu slog det honom att det inte var så långt mellan stor skönhet och stor sorg. Inte egentligen. För musiken han lyssnade till nu, när han från början hade väntat sig ungdomligt skrällig musik, var outsägligt vacker och den ingav honom stor glädje eftersom han var glad från början. Samtidigt som det kanske satt en annan människa någonstans och lyssnade till samma musik. En människa i så stor sorg att melodin och orden var outhärdliga. Han kunde sitta här och titta ut genom fönstret och le uppskattande för sig själv, medan denna andra människa fick såret uppfläkt och blev tvungen att stänga av radion för att slippa höra mer. Märkligt, tänkte han, som livet självt, oförutsägbart. Han var van vid oförutsägbarhet, och döden var något han levde av. Det var hans jobb att städa upp efter den. Släta över och pynta med blommor och levande ljus. Se till att inga lösa trådar blev hängande kvar efter den. Trots det kunde han sitta här och vara glad. Det var Torun han var glad över. Och som han äntligen kunde visa att han var fäst vid. Det gick nästan inte en timme utan att han kände sig tacksam över att den allsmäktige hade sänt henne åt hans håll. Att de hade fått en så nära och god relation. Att hon kallade Näsov begravelsebyrå ett familjeföretag. Hon hade fortfarande lång väg att gå och han var inte alls säker på om hon skulle klara av det. Men hon var på väg och hon befann sig mitt i hans liv, nästan som den enda. De andra medarbetarna stod honom nära. Det var naturligt när de ständigt delade så många intensiva upplevelser förknippade med döden. Men han släppte dem aldrig ända in på livet, upprätthöll hela tiden en liten men viktig professionell distans. Musiken upphörde och de unga männen började prata igen. Sån musik skrev ingen som inte hade varit nere i det allra mörkaste. Om än bara under korta ögonblick, tänkte han. Nu lyssnade han med respekt till vad de hade att säga. Helvete, så fort det gick med Astrid, sa Olaug innan hon bet hörnet av en smörgås med gurka och majonnäs och tuggade vidare med öppen mun. Hon hade sina egna tänder, men de var inte särskilt vackra. Olaug var hon med det glesa håret. Hon såg praktiskt taget skallig ut. Man kunde se hela hårbottnen mellan de små testarna av spretande grå hårstrån. Den var blank och gulglänsande. Hon hade alltid samma silverkulor hängande i örsnibbarna, morgon som kväll. Antagligen sov hon med dem, trodde han. Annars skulle hon väl då och då ha glömt att sätta på sig dem. Kulorna dinglade slappt ur hålet i de rynkiga örsnibbarna. Man kunde se lite av den lilla silvertappen de var fästa med. Han undrade hur folk bar sig åt för att göra sådana hål tvärs.